Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Idag ska vi diskutera någonting som har fått svenska folket att gå i taket, nämligen Paolo Robertos sexköp. Vi ska diskutera, har han erkänt en oaktsam våldtäkt? Vad är det? Och vilket straff kommer han få?
Och vi kommer också diskutera varför vi tror att Paolo Roberto gick ut i media och diskuterade det här strafföreläggandet och anklagelserna mot honom.
Ja Martin, vad är det som har hänt för dem som möjligen inte har läst Aftonbladet, Expressen, Svenskan, DN och tittat på nyheterna?
Ja, det är det vi inte riktigt vet. Det är det första som vi kanske ska gå igenom. Men det vi vet det är att Paolo Roberto har erkänt att han köpt en sexuell tjänst. Och det betyder ju på svenska att man har köpt sex, en sexuell handling. Och av någon som har sålt den här, det vill säga att man betalt någon för en sexuell handling.
Ja, enligt uppgifter i media så ska han ha betalat 1500 kronor för att få ligga med en tjej på Östermalm.
Och mycket mer så vet vi egentligen inte om de faktiska förhållandena. Vi vet inte exakt hur det gick till på platsen. Och vi vet inte heller, och det är det som kanske blir aktuellt i detta avsnittet, vem den här personen var som sålde den här sexuella tjänsten och under vilka förhållanden det var.
Men det vi faktiskt vet det är att han togs i samband med en razzia mot en bordell på Östermalm häromdagen. Och att han också har godkänt ett strafföreläggande. Vad är ett strafföreläggande, Martin?
Ja, strafföreläggande det är egentligen samma sak som om man går igenom en rättegång och döms och får en dom i en rättegång. Det vill säga man använder strafföreläggande i vissa mindre brott eller mindre allvarliga brott som lagstiftaren anser att vissa brott är. Det är brott som ger böter eller som kan ge med villkorlig dom. Och i de fallen så är åklagaren den som medlar detta. Och det är aktuellt när någon säger jag har gjort det här, det vill säga man erkänner.
Så erkänner man att man har begått ett brott, då kan åklagaren döma ut, kan man säga, ett strafföreläggande utan att man behöver gå till domstol. Men man hamnar i belastningsregistret precis som man gör om man får en dom från tingsrätten. Och är det bara böter som man har fått genom strafföreläggandet så hamnar man i belastningsregistret i 5 år.
Man kan jämföra lite grann med godkännande av föreläggande av ordningsbot. Det är alltså när man kör för fort och polisen stoppar det och säger hej. Du kan erkänna här och skriva på det här pappret så slipper man rättegången om man får hem böterna och betala böterna. Det är ganska likt detta.
Och det är ju det som många har reagerat på också, att straffet för sexköp är så pass lågt att vi talar om en bit över nivån för en fortkörning.
Och det kan man säga här att lagstiftarna har bestämt att straffet för det här brottet ska ligga någonstans mellan böter och sen maximalt i den här straffskalan är 1 års fängelse. Men som vi har pratat om i andra avsnitt och kommer att prata om i framtida avsnitt så använder man sällan den strängaste delen av straffskalan. Man brukar alltid lägga sig på det lägsta. Och i det här fallet är det böter och det är det nästan alltid, i nästan alla fall så är det böter som man döms till.
Och då får man ett visst antal dagsböter som sen är gånger ett visst belopp. Och vad det beloppet är, det beror på vilken inkomst man har. Och i det här fallet då så har Paolo Roberto enligt uppgift godkänt ett strafföreläggande på 25 000 kronor. Paolo Roberto, han gick ganska snart, några timmar efter att det här hade inträffat, ut i en intervju på TV4 för att förklara sig för svenska folket. Och det som fick folk att reagera, det var vissa uttalanden som han gjorde kring vad han tänkte och tyckte kring det som hade hänt.
Och det var väl egentligen allt han sa som folk reagerade kring. Och en av sakerna, om man bara ska ta en sak i taget, det var ju att detta var första gången. Och det var det ju väldigt få personer som trodde på. Och jag vet att du inte gillar spekulera, Kristoffer, men har någon kommentar kring just den delen av uttalandet?
Nej, man kan väl bara säga att man känner igen det från olika klienter som till exempel när det gäller ringa narkotikabrott. Just den gången som polisen haffade dem var den enda gången som de hade brukat narkotika. Och det är ju en otrolig otur att polisen tar den just när man använder narkotika.
Det kan vara så.
Första gången.
Men man kan väl säga utan att vara allt för cynisk att i de flesta fall så är det nog inte första gången som man åker dit. Så pass effektiv är inte polisen i sin spaning att de har span på nästan varje sexköp eller på nästan varje bruk av narkotika, utan det är bara på en liten, liten bråkdel. Men Kristoffer, vad sa han mer då?
Ja, och det var det här som fick många att fundera kring ett annan typ av brott som man kan göra sig skyldig till när man köper sex. Han sa följande när han fick frågor kring vad han tyckte om det han hade gjort. Och då svarade han, citat, att man köper en annan kvinnas kropp, säkert någon som är dittvingad. Hon är ju inte där för att det är jättetrevligt, slutcitat. Och det här fick bland annat Leif GV att säga att han på grund av detta kan få 4 års fängelse. Finns det någon sanning i det, Martin?
Ja och nej, är väl det enkla svaret. Dels, man kan bara förklara det här brottet, de här brotten som man kan riskera att dömas för. Man kan ju dömas i den här situationen för antingen oaktsam våldtäkt eller faktiskt våldtäkt, beroende på vad man känt till, misstänkt. Men man kan väl börja med ben ut det så att om någon, som precis som Paolo Berto säger, blir tvingad till att utföra sex, det vill säga man gör inte det frivilligt, att någon hallick som det kallas, men kopplare som det också kallas, tvingar någon att utföra sexuella tjänster och sälja sig själv till olika personer och hotar om att om du inte gör det kommer jag döda dig eller kommer jag misshandla dig eller så kommer jag döda dina släktingar i hemlandet. Då är det genom hot om våld eller genom våld. Man kan få till att bli misshandlad regelbundet för att då tvingas att sälja sin kropp. Och i de lägena så är man i en situation, en särskilt utsatt situation, eller man till och med i ett läge där man är utsatt för hot om våld eller våld. Och det innebär att om man då har samlag med den här personen eller köper den personens sexuella tjänster och känner till det här bakomliggande faktorn att någon är så att säga hotande, någon gör någonting, någon tvingar den här personen att göra det. Känner man till det, då är det uppsåt, det vill säga jag vet att det är så här, jag hörde dem snacka precis, han berättade för mig när jag köpte den här kopplaren att jag tvingar henne, men du kan köpa henne. Då har man uppsåt och då kan man dömas för våldtäkt.
Men så långt, sådana långtgående växlar kan man nog inte dra på Paulos uttalande här, utan det låter i mina öron som att han spekulerar kring att det säkert är någon som är dittvingad, och det är då ett eventuellt annat brott kan bli aktuellt, eller hur, Martin?
Precis, då är det det nya brottet som vi faktiskt inte har haft så länge. Oaktsam våldtäkt, och det låter lite komplicerat och det låter lite svårt, men det innebär att man inte har med absolut säkerhet vetat att någonting är så, med att man tagit en medveten risk, det vill säga man har misstänkt, som i Paolo faktiskt ger uttryck för i det här uttalandet, att hon gör säkert inte det här frivilligt och det är säkert någon som tvingar. Jag vet inte att det är så, men jag misstänker det starkt, men vet vad, jag tar den risken och jag gör det medvetet, jag struntar i det, jag väljer att köpa hennes kropp ändå gör man sig skyldig till en oaktsam våldtäkt. Om vad, Kristoffer?
Ja, precis. Och det är väl här som vissa debattörer har missat en viktig del i kravet för att det ska vara en oaktsam våldtäkt. Nämligen att det faktiskt ska röra sig om en person som har blivit dittvingad. Till exempel utsatts för trafficking eller liknande. Det krävs för att man faktiskt ska kunna dömas för oaktsam våldtäkt. Det vill säga att det rent faktiskt var en sån situation. Också inte bara att Paolo misstänkte att det var så, utan att det faktiskt var så. Okej, men det finns ju en hel del debattörer som har skrivit i ämnet nu efter att det här har inträffat om att kvinnor per definition inte kan frivilligt sälja sin kropp, utan att det alltid handlar om någon form av tvång eller utsatthet som leder till det. Vad säger lagstiftaren om det?
Lagstiftaren, som då egentligen är vår riksdag, de har inte den utgångspunkten, utan deras utgångspunkt är att man måste bevisa från åklagarhåll att det har varit någon form av hot, att det har varit någon form av hot om våld, eller att det har varit våld, det vill säga att de har blivit slagna, eller att de befunnit sig i en särskilt utsatt situation, och det är väldigt höga krav på det. Ofta är det att man är medvetslös, ligger och sover, eller att man kan visa från åklagaren att vissa saker har hänt som gör att den här kvinnan kan inte åka hem och så vidare och så vidare och så vidare. Men man kan inte bara presumera det, i vart fall så som lagen ser ut idag. Det vill säga man kan inte bara förutsätta det. Så att lagstiftaren har inte den uppfattningen, oavsett vad man tycker om det. Men rent krasst, så om nu lagstiftaren skulle vilja ändra uppfattning, så hade man nu kunnat ställa upp detta som ett krav eller ett rekvisit eller en punkt, om man nu ska använda lite lättare svenska, som att om det nu är så att man erbjuder betalning, så är det ett rekvisit för våldtäkt. Jag tror dock det skulle vara ganska svårt rent praktiskt, men det skulle nog säkert vara möjligt.
Ja, precis. Att man skulle kunna lägga bevisbördan på sexköparen, lite som samtyckeslagstiftning, det vill säga att sexköparen ska försäkra sig om att det här är en person som inte är i en utsatt situation.
Precis, nu är inte jag med någon utredning, jag har inte utrett något utförligt, men jag tror nog att det skulle vara möjligt. Det skulle nog inte vara helt lätt, det skulle nog stöta på mycket svårigheter, men absolut skulle det vara möjligt.
Men tillbaka till Leif GWs uttalanden här i TV4 Nyhetsmorgon, där han säger då att han skulle kunna dömas till 4 års fängelse för oaktsam våldtäkt. Vad säger du om det, Martin?
Ja, straffskalan, precis som vi pratade om, sträcker ju sig till 4 år. Man använder i princip aldrig den övre delen av straffskalan. Då ska det vara något alldeles unikt och alldeles speciellt som ligger till grund för detta.
Okej, så att Leif GW utgår från maxstraffet när han uttalar sig på det sättet. Och det blir väl lite missvisande, va? För att det finns en del praxis tidigare avgöranden om detta. Vad har nivåerna legat på då för oaktsam våldtäkt?
Jag tror Leif kanske att GW-citatet har tagit lite av sitt sammanhang. Han har väl bara förklarat att man kan straffskalan sträcka sig dit, sen har journalisten missförstått honom medvetet eller omedvetet. Men praxis är ju lite olika. Det finns ett avgörande från Uppsala tingsrätt där en person köpte sex av en viss en kvinna. Han har köpt flera gånger sex av den här kvinnan. Han hade dels, utifrån vad han hört den här kopplaren säga, förstått att det här kanske inte var helt frivilligt, eller misstänkt inte var frivilligt. Dessutom skrivit olika recensioner på nätet, på någon form av forum för sexköpare, där han då uttryckt att det här kanske inte var helt frivilligt, och att det kanske var någon form av tvång inblandat. Med att...
Ja, han hade skrivit misstänkt trafficking är inte att rekommendera om den person som man hade haft sex med.
Precis, men kommit tillbaka och använt, köpt igen och köpt igen. Så att i det fallet så tyckte man att det låg på 1 års fängelse. Sen finns det ett högsta domstolavgörande där man sa att i det fallet så var det över straffminimum, och då la man sig på 8 månaders fängelse. Men det är inte helt lätt att säga att det ligger alltid på 8 månader, det ligger alltid på 1 år. Man får se utifrån helheten. Men i det här fallet, ja, det vi har tittat på är ju HDs praxis, det vi har tittat på är ju straffskalan, och vi har tittat på det här avgörandet från Uppsala tingsrätt, även om kanske prejudikatvärdet inte är så stort med tanke på att det är ett underrättsavgörande, det vill säga en tingsrättsavgörande.
Så att summan av det hela är att 4 år riskerar han nog inte, utan 8 månader till 1 år, om det är på det sättet att hon verkligen var i en sån utsatt situation att det är att kalla för en oaktsam våldtäkt, och att han också var grovt oaktsam i förhållande till det. Men nu är det ju så att han har godkänt ett strafföreläggande, det vill säga han har sagt att jag har begått ett brott här, ett sexköp, jag godtar det och får mina 25 000 kronor och vill gå vidare i sitt liv. Kan man nu då komma och dragandes med de här andra misstankarna? Vad har du att säga om det?
Och, ja, nej, inte säga. Det beror på, är det utfärdat strafföreläggande eller inte? Men jag antar, om vi utgår från att det är utfärdat strafföreläggande, han har godkänt detta, han har betalt allting och allting är klart, då är det samma sak som en lagakraftvunnen dom. Och våra lyssnare vet att sådana brukar inte ändras. Orubblighetsprincipen, som det kallas. Men de har också hört oss prata om någonting som heter resning. De har också hört oss prata om att man kan faktiskt under vissa speciella omständigheter ändra just sådana här avgöranden som är lagakraftvunna. Men man kan inte bara för att det är en ny gärning eller en ny rubricering döma honom för både köp av sexuell tjänst och oaktsam våldtäkt. Men en lyssnare kanske säger, men hallå, det är ju 2 olika saker. Sök köp av sexuell tjänst och våldtäkt, det är ju inte samma sak.
Det är fortfarande samma sexuella handling. Det är samma gärning, som man brukar säga. Det är inte någon annan gärning som inträffar vid någon annan tidpunkt, utan det är samma händelse. Sen har man satt olika etiketter på det. Och vad det innebär i praktiken är att om det ska bli någon ändring på det här strafföreläggandet så måste åklagaren begära det hos domstolen. Och visa då på nya omständigheter. Till exempel genom att man har hållit förhör med den här tjejen som Paolo köpte sex av. Och det visar sig att hon till exempel var ett trafficking-offer eller liknande.
Men Kristoffer, vi vet ju att han väldigt fort gick ut efter att han i sig blivit förföljd. Och som jag förstod att det var väldigt mycket reportrar på hans gräsmatta. Men så gick han ju ut och pratade med TV4 och gjorde en intervju och sa de här sakerna som vi har diskuterat. Vad tycker du om den mediestrategin?
Jo, men det är ju en klassiker att man ska pudla, som det kallas. Problemet blir ju här att det sker väldigt fort efter att det har inträffat. Så att utrymmet för självreflektion och ånger är ju, alltså det tidsmässiga utrymmet är ju ganska begränsat. Varför man snarare får intrycket att det är uteslutande en mediestrategi för att försöka dämpa stormen. Men så vitt vi kan bedöma så har det snarare blivit tvärtom. Samtidigt så får man ju säga att det naturligtvis är förhållandevis ovanligt att personer står för vad de har gjort och är beredda att berätta om det offentligt också. Om man tittar på klienter som vi har i den här typen av ärenden så är det ju ganska många som förnekar i sten. Alltså även om de tas på väg ut från lägenhetskomplexet där man har köpt sex, så hävdar de ändå med olika typer av krystade förklaringar att de inte har begått något brott.
Och det ska man väl nämna också, att hamnar vi lite utanför mediestrategin, men det är ju inte alltid som det är så lätt att bevisa den här typen av gärningar, för att ibland kan man bara fånga gärningsmannen när han är på väg ut från en lägenhet där misstänkt pågår någon form av koppleriverksamhet eller försäljning av sex, medan kanske den som säljer sex inte vill säga någonting eller uttala sig alls. Och då är det inte alltid helt lätt bevisat. Så det är just därför många förnekar och inte vill ta på sig. Så den delen av mediestrategin, om man nu kallar den så, om det nu var en mediestrategi, var väl klok. Eller i vårt fall tyder på viss ångerfullhet, men däremot hans val av ord tycker jag var minst sagt klumpig. Jag förstår vad de var ute efter, eller vad han var ute efter, eller vad han...
Ja, han tog pudlandet ett steg. Han ville verkligen säga, nej men det här var jättehemskt, jag gjorde det säkert någon som är dittvingad och så vidare, för att verkligen visa att han inser att det här är fel. Problemet är ju när han uttalar sig på det sättet, att han faktiskt på den subjektiva sidan då, det vill säga han har genom sin uttalanden grovt oaktsam i förhållande till hur det förhåller sig med den här kvinnan. Men återigen, vi vet ju inte om hon rent faktiskt var utsatt för tvång eller liknande.
Precis, så istället för att pudla ett köp av sexuell tjänst, som i vart fall lagstiftaren tycker normalfallet är böter, så pudlar han i vart fall subjektivt, det vill säga hans uppsåt, antingen en våldtäkt eller en oaktsam våldtäkt. Och det är ju svårt att pudla ett så allvarligt brott. Det tror jag aldrig någonsin man kommer komma undan med. Men Kristoffer, borde han ha pratat med en advokat innan han gick ut och talade med media? Vi brukar alltid prata om att det är en klok idé.
Ja, det borde han naturligtvis, men vi vet ju inte. Det kan ju faktiskt vara på det sättet att han redan har en advokat som han har kontaktat, och att han redan faktiskt har en advokat som han har diskuterat med innan han gjorde det här programmet. Och det är ju faktiskt på det sättet att ibland ger ju advokater dåliga råd också.
Och ibland följer inte klienten advokatens råd. Så att antingen eller, någon av de tre alternativen, att antingen har han inte ens pratat med en advokat eller så har han fått dåliga roller och så har han inte följt de råden. Men i det här läget, så om han inte har pratat med en advokat, så borde han ha pratat med en advokat. I vart fall för att veta själv vad är det som gäller, vad har jag gjort. Det kan vara en klok idé. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Ja, vi har lärt oss att när man köper sexuella tjänster så gör man sig inte bara skyldig till ett brott som normalt sett ligger på bötesnivå, utan man kan också göra sig skyldig till ett väldigt allvarligt brott, så kallad oaktsam våldtäkt, eller också våldtäkt beroende på hur mycket man känner till om den kvinnas situation som man köper sex av.
Och vi har också lärt oss dels av vårt avsnitt men dels av allting som har skrivits i massmedia och allmänhetens reaktioner att den här straffskalan som lagstiftaren har, det vill säga böter upp till fängelse ett år som är ganska lindrig straffskala, att den kanske inte riktigt överensstämmer med allmänhetens åsikter om hur avskyvärt man tycker att den här typen av brottslighet är. Och att lagstiftaren kanske i framtiden eller inom kort ska ändra straffskalan avseende köp av sexuell tjänst.
Mm. Vi gick ju i bräschen, om man tittar internationellt sett, med att kriminalisera sexköpare. Det här var ju förhållandevis ovanligt. I Sverige så blev det 1999 otillåtet att köpa sex, medan att sälja sex fortfarande är tillåtet. Och där skiljer vi ut oss internationellt, även om väldigt många länder har tagit efter Sverige efter att vi kriminaliserade sexköpare.
Och vi har också lärt oss idag att när en känd person begår ett brott så ser man vilken reaktion som kommer från samhället. Och då ser vi också om den reaktionen stämmer överens med de straffskalorna vi har. Här är det faktiskt ett brott som normalt sett ger böter. Tycker samhället att det borde vara så eller tycker man att det borde vara ett hårdare straff? Det finns ju anledningar till att man hamnade där man hamnade. Det vill säga att man ansåg att det här var ett bötesbrott. Det är inte bara något man tagit ur luften från lagstiftarens sida. Men nu kanske vi har hamnat i ett läge där samhället tycker annorlunda.
Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Vill du följa oss i vår vardag eller ställa frågor så gå in på vår Instagram, Stare Persson.